Idag är vi i lite mitt emellan påsk och pingst, och vi fortsätter lite både från liksom påskdagen och kanske inte minst från där vi var i förra veckan, då jag fick lyfta fram lite om det här. Jag började ju till och med läsa den här evangelietexten först, om jag ska vara ärlig, men det var i alla fall från samma kapitel som det var förra veckan också. Och då talar vi om det här att Jesus förbereder sina lärjungar om den heliga ande. Att skärtorsdagen är det han talar mest om anden. Om hjälparen som ska komma. Och att den tiden vi lever i nu är både påsktiden, där vi får fortsätta att glädjas i påskens sanning. Kanske man kan se fastan som förberedelsen för påsken. Och påsktiden efteråt som den tiden då man på ett särskilt sätt får men ta in vad påsken betyder. Och den är tätt sammankopplat med pingsten. Och därför kan vi också på många sätt kalla detta för pingsttiden, som en förberedelse för pingsten. Att det hänger ihop, att den heliga ande realiserar påskens storhet, dess sanning, dess kärlek i våra hjärtan. Att anden gör det personligt. Förra veckan så var temat om tröst och om lovsång. Att Gud finns med oss genom det som är svårt och han tröstar oss. Och genom det kan han också leda oss i lovsång, i tacksamhet och glädje inför honom. Att han kan vända det svåra, också det, till en lovsång. Om hur tårar vänds till skratt och glädje. Idag ska jag fortsätta med att tala om kärlek som ett väldigt tydligt tema i de här tre texterna som vi har läst. Och det är ju ett fantastiskt tema med kärlek. Det är väl på något sätt inne på varje söndag och någonting som kanske i någon bemärkelse i varje fall tänker på varje dag. Att det är någonting viktigt. Men ibland kan det ju bli så att kärlek blir mest tomma ord, eller att det blir liksom lite floskler. Och vi ska nu få fördjupa oss i två aspekter av kärleken, eller två delar hur det hör ihop. Dels Guds kärlek till oss och hans omsorg, men också en del om att han hjälper oss att växa och att det finns ett stråk i kärleken av tillrättavisning och förmaning och att det är någonting positivt. Är ni med på det? Gott. Om vi börjar i episteltexten så är detta en av de sammanhang i Bibeln som allra mest skriver om kärleken. Och Johannes, han inleder ju då med att säga att detta är kärleken. Inte att vi älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoningsoffer för våra synder. Och där får vi en väldigt god inledning när vi talar om kärlek. För det handlar inte främst om vår kärlek utan om Guds kärlek. Och det är en väldigt viktig sak i kristen tro. Att det är Guds kärlek som är perfekt, det är Guds kärlek som är stor och den är vår utgångspunkt när vi talar om kärlek. Det är ju det som påsken handlar om, och Jesus som älskar oss så mycket att han är beredd att dö för oss. Medan vi inte förtjänade hans nåd. Eller som Paulus vid ett tillfälle skriver, medan vi ännu var syndare dog han för oss. Ja, vi levde ju inte då, men ni förstår poängen. Han dog för oss och ger oss av sin nåd och sin förlåtelse redan vi ens ber om den. Redan vi ens förstår vårt behov av det. Redan ens vi förstår vår egen bristfällighet. Så är han där och vill ge oss av sin kärlek. Där är all utgångspunkt. Att Gud älskar dig och mig. Inte för vi klarar av vad vi presterar, som Silke sa här i inledningen. Utan det börjar med att han älskar oss. För att han är kärlek. Det är ju helt fantastiskt. Ingenting du gör kan föra dig bort från Guds kärlek. För du är älskad precis som du är. Och tack och lov behöver vi inte förtjäna det. Väldigt mycket av våra problem som människor är att vi försöker förtjäna kärlek. Av människor omkring oss, av vårt samhälle, kanske till och med av oss själva eller av Gud. Men det behöver vi inte. För vi kan veta det, att vi är älskade. Och det är den heliga ande som kan ta det från en intellektuell kunskap till att få landa i våra hjärtan. Att det får bli vår identitet som Guds älskade, som hans värdefulla barn. Även om vi är lite olydiga barn, så älskar han oss. Att han finns med oss. Och Paulus skriver också om hur den heliga ande är ingjuten med kärlek i våra hjärtan. Som kärleken som vi får ta emot från Gud är genom den heliga andes närvaro. Björn Gusmark, som var kyrkoherde här tidigare, hans namn står ju här också. Han liksom har, vad ska man säga, föredrag och inspiration i många församlingar i Svenska kyrkan och så runt om i Sverige. Och han kommer till en församling som är liksom lite försiktig med det här med helig ande, så brukar han tala om anden som Guds kärlek som vill komma oss nära. Om att anden är Guds beröring, Guds omsorg, Guds kärlek. Ja, det finns ännu mer att säga, men att det är en sån nyckelsak. Att när vi ber om Guds kärlek så ber vi egentligen om den helige ande. Och när vi ber om den helige ande så ber vi också om Guds kärleksfulla närvaro bland oss. Så tycker man att det är lite obekvämt eller ovant med den helige ande, kanske man har lite att växa i där. Men också, om man kan bara slappna av och tänka, det handlar om Guds kärlek som vill fylla oss. Och det här tror jag är någonting otroligt viktigt, att vi får gå igenom livet som älskade och värdefulla. Vi behöver inte göra någonting för att prestera det. Tänk om alla ungdomar visste det. Tänk om alla vuxna visste det, om alla barn. Vilket annan värld vi hade. Om alla visste att man älskar för den man är. Inte för att bygga på ens egen förmåga, utan på Guds kärlek som kommer in i våra hjärtan. Hade vi läst vidare här första Johannesbrevet så skriver han att den perfekta kärleken fördriver all rädsla. Och det är ju bara Gud som har den perfekta kärleken. Men att den, kärleken gör någonting med oss, att vi behöver inte vara rädda. Jag tänker att kärleken har en djupt helande kraft inom oss. Alla vi när vi går igenom livet får olika slags, men kanske smällar eller sår som sätter spår inom oss. Och ofta behöver vi be om Guds kärlek som får möta oss med hans tröst, med hans omsorg, med hans närvaro. Och vi får på något sätt bara slappna av och vila i hans kärlek och frid. Och det gör någonting med oss, att då kan, ja, faktiskt inre sår läkas. I en kärleksfull miljö, i gemenskapen, men också i vad Gud faktiskt vill göra genom sin heliga ande i oss. Att det är någonting fantastiskt att vi älskar det för dem vi är. Och utifrån att Gud älskar oss, att han är liksom den perfekta kärleken, så kallas vi att älska varandra, som Johannes skriver om här i episteltexten, att vi ska älska varandra. Men att det har sin början i att Gud älskar oss. Jag minns en gång för flera år sedan när jag var på en gudstjänst i en annan kyrka. Och en av ungdomarna jag var lite mentor för, kan man säga, eller så, kom efter predikan och grät. Och då hade den pastorn i den församlingen talat väldigt mycket om kärlek. Men nästan ingenting om Guds kärlek. Utan hur mycket vi ska älska andra. Och hon fick en känsla av att det handlar bara om vad jag ska klara av. Vad jag ska vara snäll och tolerant och vänlig. Hur ska jag klara det? Det är ju Guds kärlek som kan göra det. Jag bara, ja, det stämmer. Vi klarar inte det här själva, och det är därför vi alltid måste börja i detta med Guds kärlek. Och hur han sedan kan förvandla oss. Särskilt tydligt blir det ju i berättelser som sätter det på sin prov om på sin test, där det testas. Det var ju en armenisk biskop som knivhuggs i en predikan i Australien. Och direkt ville han uttrycka, jag förlåter dig. Lite som Jesus sa när han var på korset. De vet inte vad de gör. Förlåt dem. Kan man det i sin egen kraft, eller man ska säga, förlåta någon när man precis har blivit knivhuggen? Eller något ännu värre. Det känns ganska svårt, va? då är det mer liksom full adrenalin, självförsvar eller något sånt här. Jag ska ge han. Men den här biskopen, han har nog, verkar det som, fått Guds kärlek i sitt hjärta. Och kunde inte att säga att det var okej att knivhugga folk, liksom, det är ju fel. Men han kunde ändå förlåta, han kunde se på den här mannen med kärlek. Inte med sin egen kärlek främst, utan med Guds kärlek. Att Gud älskar den här terroristen eller våldsverkaren eller vad han ska kallas. Och när vi då är i vår vardag, det är väl förhoppningsvis väldigt sällan någon av oss riskerar att bli knivhuggen på det sättet. Men ibland kan vi få lite dolkar i ryggen eller saker som är svårt. Och där tror jag att det är en otrolig skillnad för hur vi beter oss när vi har fått själva fått ta emot en helig andes kärlek i våra hjärtan. Inte att vi accepterar vad som helst, men att vi kan få vara fyllda av kärlek och det får förvandla oss och också vår gemenskap. Det var ju det också som Svante talade om här, att vi är olika och vi behöver varandra. Men hur då kärleken tillsammans får förvandla vårt sammanhang, vår församling. Kapitlet efter evangelietexten, när det är Jesu översteprästliga förbön, så ber han att lärjungarna ska vara ett. Alltså att de ska vara ett i kärleken, så att världen kan tro. Att genom att se församlingens kärlek och omsorg, så ska det vara till ett tecken för tro. Alltså att vi som är Guds kyrka, hans lärjungar, vi får ta emot hans kärlek, och vårt sätt vi är mot varandra och människor omkring oss, det är så människor först känner, upptäcker Guds kärlek. Kanske efterhand människor kanske också kan öppna sig för att ta emot den heliga ande och kärleken själva i hjärtat. Men först är det genom oss som vi får ge Guds kärlek vidare. Men det är också så att det inte är så enkelt det här med att älska. Och en stor liknelse som är ju vanlig att tänka på är den här av förälder. En förälder som älskar sina barn, även om man ibland kan muttra eller skrika en del över det. Hur svårt det kan vara, så älskar man ju dem. Och jag såg ett filmklipp, eller något klipp av en film eller tv-serie, eller jag vet inte riktigt vad det var. Men då var det ett sånt här villaområde, de hade lite sån här granngrillfest eller något, som grillade korv och hamburgare eller vad det var, och barnen lekte i trädgården, och så var det en pojke, vi kan kalla honom för Billy, som hittade en rätt så rejäl pinne som han bonkade till de andra barnen med. Och pappan till ett av de andra barnen liksom, men höll honom, men du kan ju inte slå honom, och den här pappan var ganska arg för att hans son blev slagen då, och den här rejäla pinnar som nästan var som ett brännbollsträ. Och sen kommer Billys pappa och tar pinnen ifrån Billy och kastar den liksom mot häcken eller något sånt här. Du får inte göra så här liksom. Men väldigt milt och försiktigt, du får inte göra så. Och han höll honom lite lugnt i armen och sa att nu får du säga förlåt. Och sen så ser man hur Billys pappa suckar, för där kommer Billys mamma. Och då får hon höra vad som hänt, och så skäller hon ut pappan för att han har tagit pinnen från Billy. Därav sucken innan, nu vet han vad som kommer. Och så kommer hon fram till Billy och säger, hur mår det, har det gått bra? Och den andra pappan då till sonen som har blivit slagen, liksom, han bara hänger inte riktigt med. Alltså det var ju han som slog mitt barn. Och mamman så här bara, alla känslor är okej, liksom, du får bli arg, liksom, släpp ut det. För jag hör ett utsläppande skrik, så bara skriker den här pojken jättehögt liksom, och sen säger hon, ge honom pinnen, säger pappan, ge honom pinnen, okej. Ja. Och den andra pappan då, han bara, är det inte klokt liksom, jag försöker säga till liksom, men hon var ju ganska bestämd den här mamman, alltså det är ju någon sketch säkert eller någon film eller så, men det säger någonting om den här mamman, har ju naturligtvis, förstår vi ju, en stor kärlek till sin son, antar vi, och väldigt omsorg om honom, väldigt fokus för att han ska må bra och liksom han ska få göra vad han vill, en ganska fri barnuppfostran kan man väl säga. Men är det kärleksfullt? Vem vill vara med en kompis, kanske han var 8 år, som slår andra med pinnar? Hur blir hans framtid? Den familjen lär ju inte bli bjuden på den grillfesten nästa år. Eller riskerar i varje fall. Och det är ju ett extremt exempel, eller hur? Ingen tänker jag skulle vara som den mamman. Men ibland tänker vi att Gud ska vara så. Att Gud ska vara utifrån sin kärlek, vara en total curlingförälder som bara är låt gå. Men jag älskar dig, du får göra precis som du vill. Och det är ju inte kärlek. Vi förstår ju det när det gäller föräldraskap. Ibland kan man ju bli sur på sina föräldrar när de sätter gränser. Och ibland kan man, ibland sätter man ju gränser bara för att man inte orkar någonting. Eller vad det nu är liksom, det kan ju bli godtyckligt och så ibland. Men det är så viktigt med detta, för att gränser är ju en del av kärleken. Eller hur? Det finns ju mycket som är positivt med man har med omsorg och dagens barn och fostran i det. Men ibland kan det bli en utmaning i att det blir lite för gränslöst. Och där tror jag att vi egentligen intuitivt förstår att Gud behöver också ha gränser. Det finns ju liksom en moral, det finns de gammaltestamentliga lagarna. Det finns liksom ett sätt att leva som är gott. För en god gemenskap, för ett gott samhälle, för ett gott liv. Och om vi läser här i episteltexten igen, så är det en liknelse kan man säga. Gud har, där han beskriver Israel, eller som Israel kallar sig för Efraim, med som ett barn. Det Gud säger, när Israel var ung hade jag honom kär. Och så beskriver han när de offrar till andra gudar. Men ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Det var jag som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag botade dem. Det är lite grann som ett barn som inte vill ta sin medicin. Det kan vara ganska svårt att ge det. Men ibland behöver man hålla fast för att de ska få det de behöver. Och det kan vara svårt. Särskilt kan det vara svårt att förstå att det här behöver jag. Samma sak är det med Israels folk. Att de förstod inte riktigt att Gud var med dem. Att Gud var med och välsignade dem och hjälpte dem och vägledde dem. Att han fanns där. Så säger han, med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Alltså trots att Israels folk är som människor är mest, som de var där och som vi ofta är också. Trots att vi vänder Gud ryggen, vi går vår egen väg, vi gör många saker som vi inte borde. Ändå finns han där och går med oss. Även när vi inte förstår det, även när vi kanske inte förtjänar det, så är han nära oss. Och ibland kan det vara så när man ser tillbaka på en kanske jobbig tid i sitt liv eller något annat, att man kan se, ja men Gud var med. Han fanns här med mig, han bar mig. Han stöttar mig. Och det är inte så att Gud ger oss en chans och sen ger han upp. Utan nya chanser hela tiden vill han komma till oss. Det finns en väldig omsorg och en genuin kärlek. Att även när vi på något sätt vänder honom ryggen eller går fel väg vill han hjälpa oss. Men det finns också ett stråk av detta, av förmaning, av vägledning. Nej, det är inte bra att göra så. Det är inte bra att äta jord. Eller vad det nu är liksom. Det är inte bra att göra så mot dig själv. Det är inte bra att göra så i dina relationer. Det här är inte ett bra sätt att leva. Att det finns en biblisk förmaning som nog är ganska viktig att ha med sig. Jag tror att vi som människor i stort behöver en ödmjukhet för att jag kan inte allt. Jag gör inte allting rätt. Men kanske det är förutsatt en viss ödmjukhet för att överhuvudtaget bli kristen. För att bli kristen är ju på något sätt att lägga sitt liv i Guds händer och säga, jag klarar inte det här själv. Jag behöver dig. Eller hur? Och det betyder ju också, i min vandring genom livet så behöver jag Guds vägledning. Som Matilda förra söndagen hade så bra i barnpredikan med vägskyltarna som visar liksom hur Gud vägleder oss. Vi behöver Guds vägledning och ibland behöver vi en en tillrättavisning, en förmaning. Och det är det som Jesus talar om i den här delen av avskedstalet. Om sanningens ande, om hjälparen som faktiskt ska få tala om synd, rättfärdighet och dom. Alltså att det finns ett stråk i Guds kärlek som gör att han vill sätta gränser. För hur lätt är det att växa i en miljö eller i en relation där allt är låt gå? Som den här bilden till exempel. Det blir inte så mycket växt. Vi behöver både kärlek och förmaning eller vägledning eller tillrättavisning. Då kan vi genuint växa som människor, som lärjungar. Vi kan få växa i kärleken, vi kan få växa i tro. Vi behöver båda dessa tillsammans. Bara förmaning, det blir inte så kul va? Då är det lätt att känna sig nedtryckt, eller hur? Men förmaning tillsammans med kärlek. Där man vet att det sker utifrån att man är älskad, att man är värdefull och att Gud vill ens bästa. Då kan man tåla ganska mycket, eller hur? Och att vi får ha den här miljön där vi får ta emot Guds kärlek, men där vi också som människor, som kristna, är öppna för hans vägledning. Och här är den heliga ande lika viktig för att få fyllas av den heliga andes kärlek. Att Guds kärlek blir tydlig i våra hjärtan behöver vi anden. Men vi behöver också anden som är sanningens ande för att förstå och på något sätt ta emot Guds vägledning. Att när vi läser Bibeln eller kanske gör någonting, att vi har en öppenhet, en ödmjukhet eller lyhördhet för den heliga ande att få feedback eller vad man ska säga. Var det här klokt? Sa jag någonting dumt nu? Eller man läser något i Bibeln och känner liksom, oj, det träffar mig i hjärtat. Här har jag något att växa i. Förlåt. Hjälp. Eller vad det nu är. Att det finns en längtan efter växt. Inte för att det alltid är enkelt med förmaning, men för att det är någonting gott. Att Gud vill vägleda oss genom livet. För vi kan vara ganska, kan man säga, obstinata som människor, eller hur? Och Paulus skriver ofta i sina brev förmaningar till de nystartade församlingarna. Och det vi ska säga då med, när vi talar om förmaning, så är det inte den här liksom hytta med fingret, du är dålig förmaningen. Det är inte den som är en biblisk förmaning. Utan den är en biblisk förmaning, hur Paulus uttrycker det, är i princip, du är älskad, lev så. Hänger ni med? Det utgår från vad Gud gör för oss. Du är förlåten. Du är fri. Lev så. Fastna inte i detta. Gå inte den omvägen. För Jesus är vägen, sanningen och livet som vill leda dig genom livet. Hänger ni med? Alltså det är en kärleksfull förmaning som en nära förälder som älskar och vill liksom visa vägen. Nu kan vi ju brista en del som föräldrar i det här ibland och vara lite abrupta eller sådär. Men Gud är inte det. Varken curlingförälder eller för hård. Utan både intim och nära kärlek och vägledning. Och här finns det många saker som jag tror är viktiga att ha i sin vardag. Att på något sätt regelbundet få stanna upp inför Guds närvaro, inför hans kärlek. Som vi gör nu i att fira gudstjänst. Men kanske också om du sitter på bussen eller kör bil. Och bara säga, tack Gud att jag får vara med dig. Kom och fyll mig. Jag tror det är viktigt att få läsa Bibeln. Att få läsa de här avsnitten som vi läst idag. Och om Guds kärlek. Att få läsa vissa delar där vi ger den heliga ande möjlighet att tala in i våra tankar. Och kanske in i vårt samvete. Med vägledning. Med lite korrigering när vi hamnar lite snett lätt. En öppenhet för att jag gör fel och jag behöver hjälp. Att om man får höra från en vän eller ovän, om det skulle vara så. Det där var riktigt dåligt. Eller kanske du kunde gjort så här istället. Att inte direkt gå in i försvarsställning. Men du då? utan få se. Finns det någonting jag kan lära av detta? Finns det någonting jag kan få växa? Ibland kan ju kritik framföras väldigt klumpigt. Och det kan man behöva på något sätt ska säga, borsta av sig eller liksom inte ta till sig. Men ibland kan det vara så. Finns det någon sanning om detta? Och ibland kan ju faktiskt vägledningen framföras väldigt kärleksfullt också. Faktiskt. Även om det kan göra ont i hjärtat hur kärleksfull den än är. Men har man med sig då att jag älskar för den jag är. Det gör ingenting om jag gör lite fel. Eller det kan göra någonting, men det gör inte någonting i hur mycket jag är älskad. Då, och jag har liksom en hunger eller en ödmjukhet för att jag vill växa. Jag vill få formas ännu mer till Jesu avbild. Få präglas av hans kärlek. Kan man säga, tack för att du sa det. Jag brottas med det ibland. Eller, jag hade ingen aning om det. Det var nytt för mig. Jag ska tänka på det. Eller vad det nu är. Att det gör väldigt mycket med våra relationer. Men det är inte att bli en dörrmatta. Det är inte samma sak. Att man liksom låter allting gå. Jesus kunde ju skälla ut fariséerna efter noter. Faktiskt. Så det är inte så att man som kristen behöver acceptera allt. Utan man kan få säga nej. Det här är inte respektfullt. Så här kan du inte göra. Lite grann som till Billy. Nej, du får inte slå andra. Nu tar jag din pinne. Så det behöver vi också. Men utifrån kärlek om varandra. Och om även den som kanske gör någonting fel. Eller den som i kärlek försöker hjälpa oss att växa. Och detta är ju ett... Vi svenskar är ju rätt så... Jag kan säga, har rätt så hög integritet, om man ska säga positivt. Det kan vara ju otroligt känsligt det här, eller hur? Och det är lätt att man jämför sig och det är lätt att man... Ja, så... Sa hon så? Eller... Så går man och pratar med någon annan liksom, eller vad det nu är liksom. Det är ju inte riktigt ett kristligt beteende om man ska vara ärlig. Men är man präglad av kärleken mer och mer, även om vi brister i den på olika sätt allihopa, så gör det någonting med oss som gemenskap, med våra familjer, med våra relationer, med vår gudsrelation och i förlängningen med vårt samhälle. Att det får förvandlas av Guds kärlek. Det är någonting fantastiskt. Vi får be om den heliga ande att läka våra sår så att vi på något sätt fullt ut kan ta emot hans kärlek och ge den vidare. Så att vi kan få växa och vara till välsignelse. Att vi kan få vägledas men också få användas av Gud till vägledning för andra. Där får man ju vara lite taktfull också. Om man ska ta upp någon feedback eller någon liten vägledande förmaning. Men man får ju naturligtvis vara taktfull och tänka på vad är det för relation vi har. Det är kanske sällan någon man bara är bekant med. Man säger, jag har funderat lite kring hur du uppfostrar dina barn. Får man vara lite försiktig med. Men jag tror att vårt största utmaning som svenskar är kanske att vi är för försiktiga ibland. Men att i relationer där det finns förtroende, där det finns kärlek, där det finns gemenskap, så kan man säga till varandra liksom, jag tänkte på den gången du sa det eller det. Kan jag och Silke göra liksom. Och man har olika relationer där man står, där man kan få ha den här typen av uppmuntran och kärlek. Men också korrigering. Men allting bottnar i Jesus som älskar oss och vill vägleda oss. Vi ska få lyssna till en sång som handlar om den här längtan att få vilja tro, att vilja växa, att kanske våga tro både på Guds kärlek och den han är och vad han vill för oss. Så vi låter den här sången får bli vår bön som gensvar i predikan.